Hej och välkomna till Snacka Brädspel. Det här är 30:e avsnittet. Vi är riktigt taggade. Vi har gjort 30 avsnitt, eller vi har inte gjort 30 än. Vi har snart gjort 30. Josef Sandholm heter jag. Jag sitter här som vanligt med Mats Gengard och Andreas Isberg. Men eftersom det är ett jämnt fint jubileumsavsnitt så ska vi även förstås ha en gäst. Så Erik är här, Erik Sundberg. Hej, välkommen.
Tack så hemskt mycket. Och äntligen! Här har man lyssnat på alla avsnitt, hört alla andra gäster komma och så känner man, där är min tur! Och då känner man att det är kul att man får här. Och jag heter ju Erik Sundberg, men på Facebook brukar jag lägga en massa inlägg i Konrad Argo.
Varför och detta förresten? Det här är ju spännande.
Sigismund Sundberg kan vi säga.
Är det sånt där nättroll?
Du är lite sån anonym nätmänniska.
Ja, nej men... Ja, men det är lite så. Jag var nervös när jag är ju lärare till yrket och när jag började utbilda och tänkte så här, oj, jag kanske har massa elever som har legat till mig på Facebook innan jag träffade eleverna och man förstod att de är helt ointresserade av en. Då fick jag för mig att jag skulle ha ett alternativt alter ego. Så det blev Sigismund som är också ett känt konunganamn, precis som Erik. För Sigismund var ju det svensk-polska kungen vi hade i Sverige.
Jag tror inte det var någon filosofigrej.
Ja, nej, tyvärr historien. Men det roliga som hört det här var att mina kompisar från Göteborg fattade inte det här. Så en bekant som jag kände i Magic-världen trodde att jag hade en kompis som hette Sigismund som såg väldigt lik ut mig. Så han visste aldrig om han träffade Sigismund eller Erik när han dök upp. Han trodde vi var tvillingar.
Det där är avancerat. Men jag antar att du har samma användarnamn på Flashback och alla såna här trollsidor också då, så vi kan...
Nej, tyvärr inte. Där heter jag lite annat. Lonely Rider.
Ja, just det. Ja.
Just det.
Ja. Andreas, hur är det med dig? Du är lite under the weather.
Men. Jag är dundersjuk. Ja. Jag har sån radioröst idag tror jag. Men jag har tagit alla sorters piller här och allt möjligt. Jag ska kämpa på här, kämpa med om detta.
Min bästa YouTube-video är ju den när jag filmade Civilization och var jätterosslig.
Det kanske gör att vi boostar upp lite nu i statistiken här.
Det kan vara bra med den rösten.
Ja. Med Andreas sjukröst här som klingar igenom
eten. 2000 lyssningar här.
Lia som skär i vårgräset.
Ja, men nu är det ju liksom mycket vitamin och sömn som gäller här. För nu är det ju, måste vi bli frisk. För om 2 dagar ska vi ju iväg.
Just det. Ja. Ska ni berätta lite om det med en gång? Vad är ni ska på?
Ja, Erik har lurat med både mig och jag har lurat med Mats nu till tysk helg. Så det är om 2 dagar, så att jag har lite panik av att jag ska bli frisk här nu, men det ska bli jättekul. Jag behöver komma iväg och göra någonting för min egen skull.
Vad är tysk helg för de som inte känner till?
Jag var där för 2 år sedan när de har haft en gång, det har blivit inställt omgång 2, det var tänkt förra året på samma tid, jag tror de alltid kör i november. Peter Haraldsson tror jag han heter, den ena, och hans kompanjon har tänkt så här, vi är gamla, vi som spelar brädspel. Vi orkar inte vara på spelkonvent eller så i skolsalar och käka snabbmat. Vi behöver lite komfort. Så de har bokat...
Hotell J tror jag heter.
Strandhotell tror jag heter.
Oj, oj. Fint ska det vara.
Ja, Hotell J kanske heter det till och med. Och det är vid Nacka strand. Och ja, det är massa folk som dyker upp och ska behöva spela brädspel. Jag tror det är 66 personer som är anmälda. Det är väl fokus på tyska Euros kan man säga, eller Euros. Sen dyker folk
på Mars.
Terraform Mars, folk
börjar på det.
Med
det är ett tyskt spel.
Det
är Eriks favoritspel.
Gant faktiskt. Ja. Och sen var det lite 18XX-spel, lite av varje. Jag har dykt upp och sagt att jag vill spela
riktigt tunga spel.
Vad heter det? Kackelackspoker eller Avalon.
Ja, just det. Nu när du nämner Terraform Mars här, så minns jag att du har faktiskt varit med på YouTube på min kanal, Erik.
Ja, men precis,
top,
ja.
Top 5 games we hate.
Just
det. Var ju Erik med på scen där. Vi körde live på Dracocon och såg Terraform Mars. Det är en av mina pärlor jag har på kanalen där.
Grejen
är jättekul.
Att jag och Martin har ju en podd som heter Tunga Brädspelspodden, och där har vi råkat såga Terraform Mars ganska många gånger. Och jag vet ju att ni tycker väldigt mycket om det. Men det jag ska säga till Terraform Mars försvar, som jag även vet att Josef, jag vet inte om du håller med mig fortfarande, men jag tycker att det är väldigt bra solospel.
Ja, jag måste säga det. Och det vill ni höra hela utläggningen om varför Erik...
Vi länkar både till Tunga Brädspelspodden och till in YouTube.
Jag måste säga...
Droppar för mycket nu.
Vi kan lägga efter den videon. För jag måste säga att jag har ju väldigt respekt för din argumentation. Alltså, även om jag inte håller med om den. Så du har ju en utvecklad argumentation. Jag har svårt för folk som hatar eller sågar brädspel och inte har en väl underbyggd argumentation varför de gör det. Att det är bara så här, det här var inte roligt. Jaha, men utveckla liksom. Så att det får jag säga. Och sen tycker jag allmänt det är ganska kul vi har haft mycket diskussioner genom åren, du och jag, Erik. Jag tycker det är ganska roligt att vi är samma hobby, men vi har så otroligt olika åsikter om spel. Jag tycker det är kul.
Att
det
ja, alltså, jag vet inte hur många gånger jag pratar med Josef genom podden utan att du har kunnat svara när ni har haft er podd. Det är just, det är som, jag håller ju inte med Andreas speciellt ofta.
Nej.
Och inte dig. Mats däremot.
Landet lagom. Det,
han är lite Mats är ju mellanmjölk.
Jo, nej, jag tror jag är. Jag kanske är klistret som håller ihop oss allihopa. Jag vet inte. Nej, det är så romantiskt är det inte.
Ja. Du är också grafiker, vilket ju alla har använt.
Ja, grafiker. Nej, men om man får vara lite fan då, eftersom jag känner ju att jag är ju faktiskt en fan här också, förutom att ni är mina kompisar och vi spelar brädspel och vi bor på samma ställe. Jag tycker ju att eran podd, jag sa innan vi började här, jag tycker att den har blivit riktigt, riktigt bra alltså. Från början tyckte jag var kul att lyssna på er för att ni är roliga människor. Men jag känner att ni, precis som de här resonemangen du pratar om, Josef, jag tycker att ni lyckas få till det eran podd hela tiden. Intressant resonemang. Det var någon gång när det var det här ordavsnittet, om ni kommer ihåg när ni pratade, och ni fick jättemycket kritik och sånt där. Men det tyckte jag var ett höjdavsnitt snarare. Ni pratade för kort eller? Möjligtvis, men alltså,
ja, var det det här när vi hade på olika bokstäver?
Ja, precis.
Ja, det var väldigt bra på alfabetet också. Jag
skulle inte fastna där, för det är roligt.
Ja, men apropå det då, Erik, så när jag skrev ett meddelande till oss fyra på Messenger häromdagen, så fick jag upp så här, vår senaste konversation. Och en gång vi har haft en konversation ihop tidigare var den gången då du efter avsnitt 2 eller 3 av våran podd bestämde för att ge oss feedback. Det var den första feedbacken vi fick i podden. Ah. Det var ett långt, långt, långt inlägg om saker. Det var jättekul. Jag kanske ska gå tillbaka och läsa det igen och se om vi har...
Men jag för mig att jag var rätt schysst då i min
återgång. Ja, det är klart. Ja.
Jo, men jag tycker, Erik, du har ju lyft fram en väldigt viktig poäng, eller en viktig fråga tycker jag, man ofta ställer, för det kan vara så att Mats säger så här, ja men det här spelet gillade jag, eller någonting. Och då har Andreas plockat upp det från dig, Erik, det här med att, ja men vad var det bästa med det här spelet? Eller om man såg ett spel, vad var det sämsta? Alltså man liksom utvecklar, det är ju lite det jag var inne på innan här, att inte bara ha en åsikt utan faktiskt underbygga den med någon sorts argumentation. Mm.
Ja, men jag är arbetsskadad också. Det där är ju mitt yrke, ett nötskal.
Erik drillar mig ju hårt på fritiden. Det är allt det här. Alltså, jag tänkte på det här om dagen, Erik. Att vi umgås, alltså, eller du har svårt att umgås med mig utan att prata brädspel 95% av tiden. Jag vet inte om du liksom vill att jag vet inte, gör du så med typ andra också? Eller är det bara jag som är en utvald här? Eller?
Jag brukar prata... med samtal som jag tror att när jag pratar med kan förstå, så...
Jaha, tack.
Vi pratade förväntningar och psykologi också, pratar du och jag. Och så känslor och relationer. Men det är ju ingen annan som vill prata bredvid för mig. Det är så enkelt det är, Andreas. Alla är ju trötta.
Han har ju prövat med alla kollegorna på skolan, och så är det ju ingen som nappar liksom.
Nej, det är det verkligen inte. Det är intressant alltså.
Ja, ska vi ta lite spel då som vi har spelat det senaste? Jag tycker att Erik kan få börja som gäst.
Ja, men kul. Jag har ju precis gjort ett eget poddavsnitt om Golem. Alltså Luciani, som jag vet. Jag tror var du nu, Josef, som lyfte det, att det var ett spel på SN. Och ni funderar på, kommer det vara väldigt tungt? Det är ju Luciani och Gigliof och Flaminia. Det är de som har gjort Coimbra plus Luciani. Ja, och de gjorde ju Lorenzo il Magnifico förut, den trion. Gigli och Luciana gjorde ju också Grand Oster Hotel, som jag vet att ni pratade om innan också. Så Golem är det senaste spelet.
Men det har inte ni släppt än, va? Det är
vi släpper det imorgon.
Ah, synd, annars vi släppte innan.
Jag kan snabbt prodda den här, så vi hinner ut för.
men jag, så vi har spelat det, och man påminns från de andra spelen. Det är mycket saker som händer. Men det är, man har 12 actions i spelet. Det är judisk mytologi om golems. De drar iväg, man tappar kontroll. Man blir lite rädd. Hur ska det gå? Men det är i grunden och botten action selection. 12 actions. Hur ska man maxa det här? Ingen interaktion alls i princip.
Är det 12 actions i hela spelet?
I hela spelet. Men det är combo actions. Så du vet, den här klassiska... Det står att det är en action, men egentligen är det 3 som sen blir 5, sen blir 7. Så en tur kan vara så här 6 minuter lång, och mitt i turen så är det så här, tog jag det där träet i den här, när jag just valde en blå kula, så blir jag fått 2 träd. Det verkar jag inte ha nu.
Nu måste jag få flika in här. Alltså först tänkte jag så här, det här låter som ett Josef-spel. Och sen sa du att en turn tar 6 minuter. Då är det inte ett Josef-spel längre. Och sen säger du att när du glömmer av att du tar trä eller inte. Det är det värsta jag vet att spela ihop med Erik. Att
han, jag känner igen den när jag har spelat med Erik också.
Ja. Ingen aning vad han gjort liksom. Och så frågar han mig, har jag betalt? Hur ska jag kunna veta vad du har gjort? För att ha koll själv på vad du gör.
Det är ju det som kallas interaktion, Andreas. Du måste
just det, är interaktionen.
Och kolla
förlåt redan. Erik, fortsätt med Golem.
Nej, jag tänkte nämligen
att... Nej, jag vill säga en sak först. Jag vill säga. För det är ju så här också, Erik är så här, han är ju mästare på att göra sitt drag först typ i bitar. Och, så här, och sen backtracka och göra om dem igen. Han har bestämt att man ska göra så också. Så det blir ännu svårare att hålla koll på exakt vad man gör. Så,
Men ni fångar ju precis vad det är. Alltså, precis som jag är precis som Josef, det är för långa turer för mig. Och framförallt det här att jag tycker att min hjärna funkar så att när jag ställer ut min pjäs på brädet i Terraform Mars eller vad det kan vara, när jag lägger ut den här vattenbrickan, då börjar få en feeling på, var är det här bra eller inte? Så då brukar jag säga så här, jag ser till när jag är färdig så liksom lägger ner brickan först och sen så passar jag tur, för jag har märkt att folk blir skitirriterade annars helt enkelt. Men i ett sånt här spel man gör liksom, okej, jag tar blå kula som är 5 i den här raden som Grand Austria Hotel, vet man tar olika. Mm. Det är 5 stycken, därför får jag 5 lera och kan bygga en golem som då sätts ut på den, får en val för de här olika tracksen. Och jag väljer brun track, vilket gör att den går ett steg. Men eftersom det var blå så går den 2. Och då aktiverar den här rutan som säger bygg en golem till. Och då kan jag bygga den på en annan track som går och aktiverar. Då får jag köpa en bok. Då köper jag en av böckerna. Och beroende på vilken kolumn jag lägger dem i så kommer jag få olika resurser. Jag kan stoppa ner så jag dödar en golem. Okej, vilken av de här golem som jag precis byggde ska jag döda? Hur långt har den gått? Etc. Och det är alla så här. Och sen på det här då, vilket jag tycker gör det extra jobbigt, det är att det är supertajt. Alltså det hade ju inte gjort så mycket om det var liksom där stor flödeekonomi. Men då såhär, oj, jag är en trä kort. Shit, av 12 actions. Då kan jag inte göra en action.
Så, det låter som att det är inget så här höjdarspel då, tycker du inte?
Jag tror att det är skitbra solo, så här. Jag tror att gillar man crunchy spel spela solo, då tror jag bra.
Ja, men jag tycker det finns en del spel i den kategorin. Alltså som är såna här. Men bra på 2 eller solo, men inte fler liksom.
Men hur kommer det sig att ni valde att recensera det här spelet då? Eller recensera eller prata om det på podden?
Jo, men så här att vi...
Är det ett tungt brädspel?
Det är supertungt tycker jag, hur man spelar. Okay. Alltså det attackerar ramminnet, om man kan man kalla det i ett brädspel?
Det kan man säkert göra.
Bra uttryck.
Processandet, det är liksom...
Ja, men stor attack, och sen så är det är som Grand Austria Hotel, fast mer ramminne. Om man spelar Grand Austria Hotel med alla moduler, har ni gjort det?
Nej, jag har spelat med 2 nu tror jag.
Ja. Det är lite ganska liknande. Men det var vi högg ju på det här att det var stor tråd. Det är Lucianes nästa spel och en stor tråd om det kulturell appropriering. Tack Josef. Så var det en lång, jättelång tråd och kontrovers. Så tänkte vi, det här verkar något för våran podd. Kontrovers.
lite ovanligt tema, men hur mycket går temat igenom då? Alltså kunde det bara varit vad som helst, varit dvärgar eller någonting? Eller spelade det roll att det är god?
Vi intervjuade Alexander Freudenthal och Erik Då Nilsson som är 2 judar som kan mycket om den mytologi och är väldigt intresserade. Och de, det är en lång intervju, jag tror vi intervjuade en timme, men kortversionen var att de tyckte att det här var lyckades ganska bra det här temat och att det var lite kul att man liksom fick se sin del, sin kultur i ett brädspel. Sen är det påklistrat, det är inget snack om det.
Men kan man byta ut det? Som man kan i många spel, eller liksom...
Ja, absolut. Det är ju ett tänk ett Fister-spel eller ett Greatest of Trail eller något annat sånt spel.
Jag har inte varit så sugen på det. Jag nämnde ju det i SNO-snittet, men det är ju lite mer av sån här artighet därför jag vet att det var hett liksom.
Ja.
Personligen så, jag drar mig mer och mer bort ifrån de här euros i allmänhet nu för tiden, så att det känns, jag vet inte, alltså långa turns. Jag tycker nästan det är det som är, om man tänker Terraform Mars liksom, alltså det är 2 actions då. Men det finns vissa euros där du liksom, det du gör väldigt mycket saker, men det du gör går väldigt fort. Och sen är det nästa, alltså då funkar det för mig. Att du...
Som Concordia typ.
Jag har tänkt på någonting som jag gillar nu som har kommit mer och mer, det är att man gör en action. Jag kommer ju lite grann till det när jag ska prata om några spel här sen. Att man själv får en huvudaction och alla andra får en liten mini-action när man gör för att inte det ska bli så lång downtime mellan sina turns liksom när det är lite crunchigare spel. Jag spelar 2 sådana spel och det blir mycket roligare för man är mycket mer med i alltså det blir mer kul hela spelet igenom. Även om man sitter 3 timmar så känns det inte som det. Så för att spelet, man är mer aktiv hela tiden. Liksom.
Kan du inte berätta om ett av dem en gång? Eller båda 2?
Jag kan ju ta Boon Lake som exempel. Jag har bara kört solo än så länge då, men det är ändå ett spel där man som sagt, man väljer en huvudaction, en action tile. Och där finns en huvudaction för den som väljer. Och sen så får alla andra göra en action också där.
Och det här är Alexander Eller, Fister?
Alla andra och du. Ja, det är Alexander Fister som gör det.
Just det, ja.
Så, jag vet inte hur långt jag ska gå in på själva Boon Lake, men det är ju
Kör på.
En skön mix av, jag har bara spelat solo 3 gånger. Och det har jag provat en gång med att spela med 2 solomotståndare också för att se liksom hur, det, alltså det, jag tror det här spelet bygger mycket på interaktion. Mycket att man konkurrerar på brädet lite grann, och då känns det som att när man spelar 2 spelarspel så blir det inte tillräckligt mycket, ska jag säga det. Så därför vill jag försöka få in en tredje robotspelare. För att bara få 3 runt bordet i alla fall för att se hur det blir.
Har du gjort någon egen mode?
Nej, jag kopierade bara de tilesen som är med för den vanliga, så gjorde jag en till av samma. Och sen blandar man ju tilesen då och lägger ihop dem, så de blir ju lite olika ändå i sina actions de väljer. Så.
Det där ska man vara medveten om man är speldesigner. Om man gör ett spel som hamnar hos Mats och man inte har gjort en tillräckligt bra solo mode, då finns risken att han gör en ny solo mode åt dig.
Risken?
Ja, jag har,
chansen? Ja, kanske. Men det är ju, skulle jag säga. En möjlighet.
Ja. Om man ska säga då själva Boon Lake-temat, så är det så att du kommer ju till en till ett nytt område där du ska settlement, du ska bygga upp dig, du ska bygga bostäder, boskap och ja, få mer area control kan man säga egentligen i olika områden. Det som är roligt här är att det finns ju en 4 rundor kan man säga, eller ska jag säga. Det här är så svårt att säga, för det är 2 rundor. Men egentligen så är det 5 scorings i spelet. Så att du har liksom då som, om man tänker sig lite grann som Maracaibo eller Great Western Trail som Fister har gjort, så går det ju som en rondell där du bestämmer att du går som minst 1 steg kan man säga varje gång. Sen kan du gå upp till 4 beroende på vilken typ av action du väljer. Och då går det först 1 kort varv och sen går du en halv varv. Så går det som förbi 5 eller 4 scoringzoner som du går förbi. Och där då så triggar du då en interim scoring som det heter. Då du producerar lite pengar, lite resurser och lite poäng. Det här ökar ju då successivt varje gång. Och i varje interim scoring så lägger du då på en poängtoken på 4 så här, scoring på möjligheter du har lagt upp från början. Du väljer ut en av dem och sen väljer de andra spelarna ut och varsin också. Och väljer man att spela på sin så får man dubbla poäng på den då. Då lägger man ut 1, 2, 3 eller 4 poäng i respektive scoring-ordning då, så att man får liksom 1 poäng. Och lyckas du, och de här blir gradvis svårare och svårare att få poäng för. För du måste ju klara mer och mer av just den här grejen. Men misslyckas så får du minuspoäng istället. Så det blir en kul grej att man måste liksom satsa på sig själv på ett bra sätt. Där man får dedikera liksom 1 poäng här, så kan jag antingen tappa 4 poäng. Det kanske är lika bra att ta minus 4 poäng där, istället för att satsa på den här som jag kanske kan få 8 poäng för att sluta spelet.
Vad är det mest likt då? Är det mest likt GVT eller är det?
Nej, jag vet inte. Det enda som är likt lite grann, det är ju att, eller då är det mer som förflyttningen på att du har den här, att du går med en 1-4 steg då.
Maracaibo också.
Ja, men det är GVT också.
Ja, sånt, det är sant.
Jag tänker mekaniken känns väldigt mycket som Puerto Rico när du beskriver den.
Ja, lite mer så kanske. Du har ju som sagt, för du har ju 7 olika action tiles som du kan välja. De ligger ju då i en ordning, så tar du den som är högst upp så kan du gå upp till 4 steg då.
Med båten. Det där är det jag har sett av spel som jag tycker verkar lockande. För det,
och så flyttar man ner den här så hamnar den under så här. Och det,
precis, så blir den sämre. För det finns ju ett spel som inte är jättebra egentligen som spel kan jag tycka idag. Men som har en mekanik som jag skulle vilja se i fler spel. Det är ju Civilization in New Dawn. Där du har 5 kort som är på 1, 2, 3, 4, 5 platser. När du gör din 5a så, säga, så åker den till nummer 1 och flyttas allt upp. På så sätt så vill du göra en av de här actions, så att du gör den stark, så måste du liksom pussla runt det här så att den hamnar högst upp. Så. Det finns inte så många brädspel som jag har sett som gör det, men det här låter ju liknande då, att du har ett system för rotation i handlingen också.
Ja, men precis. Det blir liksom, de hamnar olika högt och längst ner så får du till och med negativa poäng om du väljer dem, så du kan inte välja samma action 2 gånger. Då. Och sen det roliga är också att om jag väljer den här så kan man dels spela ut kort då, beroende på vilken. Det finns 3 olika typer av kort som passar till olika tiles då, för att spela ut dem också. Så då kan du spela ut en viss typ av kort bara i en, om du väljer en viss typ av färg på action då, till exempel dagkort eller gryningskort eller nattkort.
Okay.
Så det är mycket att pussla ihop där i den aspekten. Och så bygger du självklart en motor både genom korten, poäng, scoring och så vidare. Så att det är ju, finns ju säkert massa olika strategier som man kan ta till här på det här spelet. Så det känns spännande att utforska, men jag är väldigt sugen på att testa det på fler än än bara solo för att se hur det blir. Liksom.
Det här måste du ta med helgen, Mats.
Jag vill jättegärna spela. Det ligger nedpackat redan.
Han är ju produktiv fisk, det får man säga. Han känner att man släpper ett stort spel nästan varje år, eller i alla fall varannat år. Det känns som ett stort spel igen.
Ja, det här är nog det tyngsta jag har, om man säger i alla fall, att sätta sig in i, så är det nog det mest tyngsta. Jag tycker GVT var en barndröm. Eller
jag undrar hur länge han kommer med här. Orka med det här. Jag vet inte, jag tänker, Uwe Rosenberg släppte ju väldigt mycket spel, väldigt tätt, tunga spel, vartannat för tredje år ett tag. Han har ju slutat med det lite grann. Jag tror att han kanske är på sin prime nu, Fiste, tänker jag. Jag hoppas att mycket bra spel som kommer nu.
En sak som jag är väldigt nyfiken på, det känner jag så här. Det man har hört lite negativ kritik i, att många sagt spelar spelet, kan man säga. Så man går en runda med båten bara och maxar ut alltihopa. Liksom. Då får du mycket resurser, du får hinner göra väldigt mycket saker. Men när du spelar solo mot botten då, den går ju nästan, den strävar alltid efter att gå så många steg som möjligt. Vilket gör att den driver upp tempot på spelet väldigt högt. Så du hinner inte med allting, hälften av det du vill göra en gång. Vilket är väldigt spännande utmaning. Liksom. För då måste du verkligen vara selektiv. Du kommer inte hinna med allting. Liksom. Så här kanske det blir spännande att se just när man spelar med flera. Hur dragkampen blir om tid versus...
Det låter ju bra. Men jag måste fråga dig, för jag tycker ju det Fister har liksom excellerat i det här. Det är ju att han har tagit in lite tematik och lite story i euromekaniska spel, med både med expansionen till
Maracaibo.
Den piratspelet som jag glömde namnet på precis. Men Maracaibo framförallt, men även innan det gjorde han det
med Outspiral.
Nej, men det lilla kortspelet med Push Your Luck som jag gillar.
Port Royal.
Port Royal, precis. I expansionen finns det story där. Även Oh My Goods expansionen har också en story.
Vi har ju Expedition to New Dale också, som också är sån storybaserad.
Precis, och sen...
Oh My Goods en story?
Ja, det finns en expansion.
En expansion?
Om jag inte minns fel nu. Och Mats, även det här du gillar, som är med de här luftskeppen, där är väl också...
Cloud Age, ja.
Mm. Hur är det? Finns det något sånt i det här? Det var det jag skulle fråga.
Nej, gör det inte. Det här känns mer som, om man säger åt... Jag gillar ju Andreas. Men det här känns mer likt, om man ska säga typ av Fister-spelen, så ska jag hamna det nog mer åt... GVT. Nu har jag inte spelat, vad heter hans Mombasa heter det, va? Där jag inte spelat, så det, men det är också lite jämförelse med jag har sett i alla fall, men jag har inte spelat, så ingen aning. Men det känns mer åt GVT än åt Maracaibo, man säger, ska jag säga, tycker jag.
Vad tror ni om en story-expansion till GVT då? Något som handlar om kossor?
Ja, det hade varit kul.
Det får vi se. Nu har ju den nya utgåvan ute på marknaden, vet jag. Släpptes ju på SM.
Ja,
sen kommer det nya, kommer ju sen Argentina, kommer väl nästa år, tror jag. Så då blir det kul, då blir det väl... argentinska kor istället för amerikanska kor.
Ja, det är något för Andreas. Han gillar ju variation i sina kor.
Ovariation.
Har ni spelat den nya versionen av Great Western Trail?
Nej.
När jag har spelat den online finns ju den på någon sån här piratsida. Ja. Säger, som de har gjort en egen design. Board Game Fiesta heter den. Som jag tror att de har någon välsignelse för. Och där fanns ju grundspelet, och vi har spelat en del. Och då har de även då lagt in, eftersom det är publicerat, vilka förändringarna till grundspelet är. Det finns ju bland annat en ny ko som... Mm. Den 2K som man köper, som varje gång man går in i mål uppgraderas ett steg. Så från 2 till 3 till 4 till 5. Man får börja spelet med en sån här dra 2 släng 2 som fanns i expansionen. De förändrar lite action tiles. Det är liksom, och de har också gjort om den här, du vet, indianslingan. Så att det finns tre stycken som är typ få någonting och sådana, ger alla andra plus.
Och de har även gjort de platserna starkare också, va?
Det absolut viktigaste är att de har tagit bort den här platsen där det bara fanns en byggnadsplats framför. Och när man slumpade upp de här olika byggnaderna som i setupen, så ibland hamnade ju så här, köp arbetare på en plats där man alltid var tvungen att gå förbi byggnaderna före. Och jag vet ju det att ni har ju olika åsikter till hur kul det är med sådana här spel när folk börjar liksom optimera spel. De bara, oj, där kom den här byggnaden där. Då måste jag göra allting jag kan för att få utbyggande. Men de har tagit bort den här fallet. Och även gjort om det här att man kan kasta minuspoäng i början för att få extra pengar. Den har blivit svagare. Mindre pengar med minuspoäng. Så ganska mycket förändringar i ett grundspel. Jag får ju lite... Kommer du ihåg den här Star Wars-filmen, heter den? George Lucas remake. Ja, när han släppte de här på DVD. Kommer ni ihåg när Star Wars-filmerna kom på DVD och var en remaster? Och de hade lagt in lite extra specialeffekter. Och liksom, får man kalla för Star Wars-nördarna, gick berserk. De bara, rör inte mitt original! Det är liksom, jag vill kunna köpa ni med pajant originalfilmen. Så, så kan jag ju kanske känna lite. Det här hade kunnat vara en expansion eller någonting för mig, men det känns märkligt att det här är liksom den nya basversionen.
Okay.
Innan vi lämnar GVT, bara, jag måste bara komma tillbaka. Du sa att kor blir starkare. Jag menar, i GVT egentligen skeppar man inte iväg sina kor. Alltså, om vi pratar...
Ja, men det här får du inte skeppa iväg. Det är det som är grejen. Om du behåller den, du får inte växla in den, tror jag, Erik.
Jo.
Ja, men du har ju liksom drivit korna hela vägen.
Det är inte samma ko. Det är en annan ko som...
Ja, men det är helt... Jag förstår inte på hur det hänger ihop.
Om man har
drivit korna hela vägen upp. Och sen plötsligt bara så ett kon tillbaka då är bättre. Det hänger inte ihop. Nej, det låter inte bra.
Visst från Andreas. Ja.
Men jag måste då säga en sak. Josef, jag tycker du verkligen har hittat någonting här. Det är intressant Fisters utveckling här. Att han har gått från, för han har fått jättemycket kritik för Mombasa och slavtemat. Han fick jättemycket kritik, eller en del, för Great Western Trail. Att det var påklistrat tema och att det var helt felaktigt. För i verkligheten så flyttar man kossorna från, åt andra hållet till exempel. Mm. Och det är därför det är så intressant att du, precis som du säger, det är ju revolutionerande, tycker jag, det han försöker göra. Alltså ta de här torra spelen och liksom försöka verkligen trycka in lite narrativ. Det är spännande alltså.
Jag måste också säga, jag är väldigt imponerad av hans lösning. Jag tror inte den är unik, men det var en av de tidigare i alla fall. När i Maracaibo, när han har story-kampanj och lägger in legacy-element som är brickor. Så att du bryver inte sönder något, du klistrar ingenting. Utan du lägger på en bricka på kartan och då blir det plötsligt en ny plats. Och det tror jag kommer att bli, jag tror vi kommer att se mer av det. Det tror jag är en grej vi kommer att se mer av i framtiden. Jag tror att legacy i form av Pandemic Legacy, så tror jag är lite, jag tror inte det kommer att fortsätta i den formen. För folk, det finns fortfarande en stor del av marknaden som inte gillar att driva sönder sina spel. Då tror jag vi kommer att se legacy som går att restarta liksom. Ja, men jag börjar om här med en annan kompising.
Kolla lite grann på, vi håller på att spela Clank Legacy där, vi har inte kommit klart. Men det ska ju tydligen bli spelbräde sen i alla fall.
Det blir spelbart efteråt.
Ja. Efteråt, så det funkar ju.
Det var ju nästa grej.
Som Charterstone, tror jag också var en sån här grej, liksom att det liksom ändå går att, det går att utveckla det, men sen så går det fortfarande att använda det igen. Så.
Och sen är miljöaspekt också, hur vettigt är det liksom att slänga stora lådor med. Men vi ska inte grotta ner så mycket i det. Jag tänker också att Andreas, du har säkert spelat något, eller har du bara varit skitstuga? Eller har du...
Jag har spelat ett par spel. Jag kanske kan nämna Honeybus. Jag har fått lite frågor om det i vår Facebookgrupp, om vad vi tycker om det. Så jag tänker att för att prata lite grann om det. Honeybus kom ju i fjol och det gick under radarn, tror jag. Men det fick bra kritik av de som fick tag på det, tycker jag. The reviewers. Jag bara säger, vad intressant. Liksom. Kul tema liksom, med bin och honung och grejer. Och så fanns inte att köpa. Sen plötsligt bara dök upp i någon butik. Jag bara köpte hem det. Och har spelat det ihop med Mats. Vi var fyra då, va? Och så spelat på två ihop med Emily. Och Honeybus står att det är ett worker bee placement game. Lite roligt har de. Lite fyndiga med orden.
Är det Beeples också då? Som har
jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. Men... det är en fiktiv värld där bin har upptäckt ekonomi. Så om man bara tänker sig att om man bara kan anamma det, så hänger spelet ihop ungefär. För då är det typ bidrottningen, säger man så. Drottningen har bestämt sig för att man ska sälja honung till andra djur. Typ björnar och skunkar och rävar och sånt där.
Ekorrar.
Ja, så spelet går ut på att man ska skapa sig den största beehiven. Vad säger man på svenska?
Bikupan.
Bikupan. Och,
eller bisamhället.
Och samla så mycket pengar som möjligt. Så den som har mest pengar spelar slut vinner spelet.
Vad ska bina göra med pengarna?
Ja, precis. Ja, det
vet jag inte heller.
Är det lite South Park tillbaka där?
Vad ska jag sen?
Ja. Underpants.
Alltså, de ska väl expandera i nya områden och ta över världen, antar jag.
Så man kapitalisera alla marknader.
Kan de köpa TV och
flytta utomlands? Ja, precis.
Köpa aktier i någonting annat långsiktigt. Jag vet inte. Men spelet är gulligt, ska jag säga. Jättefint liksom, grafik, tematiskt. Liksom, alltså, det är vackert att se på. Själva spelet vet jag inte vart jag landar i riktigt. I spelet, det går ut på att ta så mycket, man ska tjäna så mycket pengar som möjligt, och man får pengar genom att sälja honung till förbipasserande djur, eller att sälja till marknaden, eller att man vinner gemensamma uppdrag som drottningen har satt ut. Och lite som i Terraforming Mars då, så kan det finnas, det finns två olika varianter på uppdrag, antingen så är det först till någonting eller när spelet är slut. Och det är ganska mycket pengar man får på de här, och det är, alltså du kan nog inte ignorera dem helt, då är du, man måste gå efter de här, och det sätter lite tonen för vad man ska göra. Så när vi spelade match så tror jag det var att ett av uppdragen var att få att utöka sin bistyrka från ett bi till 10 bin.
I vårt bis.
Ja, och då fick man 20 mynt. Medan när jag och Emily spelade så var det den som först lyckades producera fyra olika nektartyper, tror jag, eller något sånt där. Så på din tur så tar du ett eller fler av dina bin och sätter på en ruta, worker placement, klassiskt. Det är inte så att man blockar, men om jag har satt med ett bi på ett ställe och vill du sätta där, Josef, så måste du sätta ett bi extra. Så om jag har ett bi där, måste jag sätta två. Och sen kan jag sätta tre där, och du kan sätta fyra, så vi kan göra samma sak flera gånger, så länge man sätter fler bi. Ja, precis. Och när man sätter ut ett bi så tar man en, vad kallas det här då? Mats, nu får du vara med terminologin här. Vad är det man tar? Man tar liksom någonting som får plats, man bygger ut sin bikupa.
Det är typ en två hexagoner som sitter ihop, så jag vet inte vad det kallas för. Ja. Dubbelhexagoner.
Ja, så man sätter i sig, så man har liksom ett eget bräde framför sig med sin bikupa, och så bygger man ut den. Och när man, varje gång man tar en handling, varje gång gör handling, så sätter man ut bin. Och samband med det så får man ta hem en tile. Och när man skapat vissa mönster framför sig, då aktiveras handlingar. Det är ganska coolt. Och då får man liksom själv
skapa två hål.
Ja, så fort man får ett hål, precis. Då får man aktivera all, då kollar man på alla celler som ligger runt hålet. De aktiverar man, det blir handlingar. Och då kan man ha allt från inga till, vad många blir, 6 stycken runt en cell, eller vad det kan bli. Och får man göra vilken ordning man vill. Och då kan det bli så att en turn kan vara allt från 5 sekunder, känns som, till att det kan ta 5 minuter ungefär. Beroende helt på vart man är någonstans. Mm. Och de olika saker man kan göra, man kan alltså utöka sin worker bee-styrka. Man kan skaffa saker som man kan samla in pollen och grejer och producera honung och allt möjligt. Det finns massa olika saker. Och ganska kul kombospel. På så vis. Jag har jätteproblem i spelet att se hur man ska få ihop mönstren.
Så att, det är jättekul att se när man spelar med Andreas.
Ja,
liksom, lite så tar en sån här bricka och sitter med en stund. Så. Och de är roliga att de är ju vad är det, 6 olika typer av med olika actions och grejer på. De ser precis likadana ut allihopa. Man måste ändå ta den precis som man ska lägga ut. Så, här, aha, att, liksom, så man måste byta också. Så här. Det är väl rätt kul att se.
Okay. Ja,
det här, men är lite som är exakt likadana typer med actionen på.
Mm. Det är lite som Erik förmodligen i det läget. Han måste se hur han måste ta ut för att känna på det. Liksom. Jag kan inte liksom, jag är ganska bra på pussel, men jag har skitsvårt att innan jag satt ut den, att visualisera hur det blir. Kommer nog spela ett spel lite mer och se vart det landar. Jag tror nog att känslan just nu är att interaktionen är ganska låg. Jag tror att det kan vara ett spel som passar på ganska bra på två att spela. Och då blir de här tävlingarna knivskarpa då. Det är liksom först till någonting, jättestor sving på det. Och då blir det spelet att försöka manövrera mot den andra. Då får man interaktion också. På fyra personer blir det hejkon bacon,
jag säga. Ja, okej. Ja, jag tänkte hoppa över till något. Jag har egentligen bara spelat ett spel sedan förra podden. Och det har sina naturliga förklaringar, för jag har spelat i mer än 70 timmar.
70 timmar?
70 timmar, ja, på 14 dagar eller något. Nej, jag vet inte. Men jag har totalt fastnat helt i Gloomhaven digitalt. Och de släppte alltså, för en månad sedan släppte de, ungefär snart en månad sedan släppte de hela kampanjen. Då, så hela brädspelskampanjen rakt av. Så allting är exakt likadant, vilket är underbart. Och jag spelar det här, jag spelar ju själva kampanjen i brädspelet för, ja, det måste vara ungefär 4 år sedan. Över en liksom mellandagar och nyår där. Så satt jag bara totalt
spelade Gloomhaven.
Ja. Och grejen är att det är ju, då fick jag ju samma känsla. Jag kommer ihåg att jag var iväg och jobbade där någon gång efter nyår. Ut och körde, ut och jobbade någonstans. Och så liksom längtade jag hem, för jag ville fortsätta Gloomhaven. Och den känslan, inte ofta jag får i brädspel, utan det kändes ju mer som ett datorspel egentligen. Alltså World of Warcraft eller Diablo eller vad som helst. Som man liksom går och tänker på när man gör annat. Så att Gloomhaven har ju länge varit ett, jag menar, det var ju mitt nummer ett spel. förra året också, jag, på, när vi gjorde vår topplista där. Så att det är ju ingen överraskning. Och sen har jag spelat Gloomhaven massa digitalt och innan. De släppte spelet för 2 år sedan i Early Access. Och då var det olika typer av så här random scenarion man kunde gå runt och köra. Och nu då kom äntligen liksom själva kampanjen. Så det är ingen överraskning att jag skulle nörda ner mig. För 2 år sedan startade jag till och med en Twitch-kanal. När de släppte Gloomhaven på Steam. För då tänkte jag att ja, nu är det kampanjen. Nu kommer jag streama 100 timmar. Och det vill jag inte göra på YouTube. Så då startade jag Twitch-kanal. Sen var det inte kampanjen. Så då blev det liksom ingenting med Twitch. Och sen nu insåg jag att varför ska jag hålla på med Twitch? Det vet jag, bara fokusera allt på YouTube. Så jag har ju filmat nästan allt jag har spelat. Så jag har filmat alla scenarion. Jag börjar närma mig slutet nu. Jag tror jag är klar till helgen ungefär. Och jag har streamat varje dag då. Det är ju inte normalt.
Jag tycker det är lite kul. Tänkte bara säga det. Att jag har fått otroligt mycket push-notifikationer från Board Games with Nedermas YouTube-kanal. Att nu är det Gloomhaven stream igen.
Ja. Ja, men alltså det var ju några dagar jag körde 5 timmar om dagen, liksom 4 dagar i sträck. Och det är så otroligt bra. Alltså.
Hur är det skillnaden liksom mellan det digitala och analoga? Är det bättre? För jag har ju tänkt så här, det här kanske är bättre digitalt.
Ja, alltså det är det som är det knäppa. Att spelet är ju samma. Liksom, det är ju hand management framförallt. Det är ju det jag tycker är så roligt. Och sen är det hela RPG-grejen med liksom tematik och story och allting. Men alltså det är... Du slipper ju all upkeep, för man har vanligt spelat Gloomhaven på bordet, då är det så här, ja, 20 minuter är inte orealistiskt för att sätta i ordning ett scenario. 25 minuter, och sen spelar du då en timme kanske. Ja, sen är det ju 20-25 minuter för att plocka ner det, sätta upp nästa scenario.
Så man lägger till också tiden där när du ska agera för
NPCs. Ja, du ska NPCs. Agera för NPCs, ja. Du ska lägga till så här, ja, nu har den här monster 4 damage, du ska lägga små pluppar på honom, sen ska han gå runt där, och man kommer ju in i det, men det är inte helt enkelt alla gånger med hur monstren rör sig i brädspelet heller. Det finns ju regler för det här. Det finns liksom exempel i regelboken för... Det kan bli sådana här situationer då. Liksom, ibland så går ett monster in i en fälla till exempel av sig självt. Därför att det är enda sättet för dem att nå... Att kunna göra utföra en attack och sådär. Det är så skönt att slippa tänka på allt det där. Sen ska jag säga att det är bra att kunna det. Alltså jag är ju... Jag skulle säga att jag är rätt bra på Gloomhaven nu. Och en del av det är för att jag minns fortfarande reglerna till stor del, så att jag kan förutse i det digitala spelet, så kan jag se att okej, det här monstret kommer att röra sig så här och så här, den kommer att göra det och det, därför ska jag göra det här och det här med den här karaktären. Om man inte har någon, om man bara börjar spela Gloomhaven digitalt, så tror jag att man kommer att ha det tuffare, för man kommer inte förstå hur monsterna kommer att agera.
Alltså jag funderar på om det som händer nu är det som hände på 90-talet för rollspelarna. För jag älskar ju Baldur's Gate till exempel. Du pratade Diablo, vilket var jag älskar också. Men just Baldur's Gate-spelen som fanns då kom ut. De byggde ju på D&D, Drakar och Demoner säger jag. Men Dungeons & Dragons liksom, stridsmotor eller något. Jag funderar på, liksom, kommer Gloomhaven liksom kunna bli nu i bara digitala utgåvor? Kommer det kunna komma nya scenarier men kanske mer story och... Liksom, skulle inte det här kunna vara bara ett system som släpptes och togs över digitalt?
Jo, alltså jag vet inte. Jag skulle säga, grunden är ju inte Gloomhaven som nyskapande, utan det är ju grid, liksom, hex-to-hex movement. Det har funnits i massor av digitala spel och sådär, men det som är lite nyskapande är den här blandningen med brädspel, och har liksom korthanteringen, hand management. Sen har Gloomhaven rent, om man tittar på en kampanj då, man bara pratar kampanj för Gloomhaven, vilket är det bästa sättet att spela, det skulle jag säga, då har det en väldigt speciell ingrediens som väldigt få RPGs har, och det är att under en kampanj så spelar du massa olika karaktärer. Även om du spelar med vänner, om vi 4 skulle sätta oss och köra en kampanj, så skulle vi antagligen spela kanske 3 eller 4 olika karaktärer under kampanjens gång. Och nu när jag spelar själv då, jag började min kampanj nu med 2 karaktärer, så gick jag upp till 3 och nu spelar jag 4, vilket det är nog det bästa sättet att spela det. Men det är ju komplext, alltså jag är ju brain bird, det är ju som att spela en tungt euro efter jag är liksom...
Spelar du dem samtidigt eller vad menar du?
Så det behöver jag ha koll på, att så här, men hon kommer gå hit och göra det här, och så kommer ju det komba med han här borta. Det är lite som Spirit Island.
Men kan du liksom välja då att du spelar solo fast med 4 karaktärer?
Ja, och det är det jag skulle komma till, att det speciella är att du byter ut och att du kan komma och gå. Så i teorin skulle vi kunna gå in min kampanj nu digitalt. Då skulle ni 3 kunna hoppa in med varsin karaktär och så kör vi ett scenario. Där jag är nu.
Paja alltihop.
Ja, men typ. Nej, men det är häftigt alltså att
det är coolt.
Du kan komma och gå.
Jättehäftigt.
Och så funkar brädspelet också. Du kan börja så här, du och Emily kan börja spela bara som exempel. Och sen, ja men oj, nu på lördag kan Mats, så hoppar Mats in och kör ett scenario med. Och sen är inte Mats med på 2 veckor igen. Alltså det är väldigt få spel som är sådana. Du kan...
Men levelar alla karaktärer i samma takt då, eller?
Ja, men spelet levelar. Monstrens level beror på era levelar. Så att om du är level 5 och Emil är level 5 så kommer Mats in med level 1. Då kommer han sänka totala snittet, så du kommer att göra sänka monsternas level. Eller dungeons level. Så att alla trap damage blir lägre, du får mindre guld och så vidare. Men det är också ett väldigt svårt spel. Jag märker ju det nu i och med att det har kommit ut väldigt, alltså det har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Jag ser ju, det är ju massvis med YouTubers som sitter och streamar det här nu. Och folk har ju jätteproblem. Folk har jättesvårt att klara sig. Och det finns en väldigt, jag ska bara avsluta med en väldigt rolig tanke runt det där. Det är så att folk har spelat brädspelet med sina kompisar och så, för några år sedan kanske. Och vid det här laget är det, finns det nog en hel del folk som har slutfört kampanjen. Och sen så sitter de och spelar digitalt och så bara, men vad svårt det är. Och då är det många som har kommenterat det i Gloomhaven forum och sånt. Att, ja, det beror på att ni antagligen har gjort det för enkelt för er själva när ni spelar brädspel. Ni har suttit och fuskat utan att veta om det, för ni har inte följt alla regler ordentligt. Och nu liksom tvingas man följa reglerna. Och då blir det plötsligt mycket svårare. Jag tycker det är lite roligt.
Undrar vad roligare när de spelar brädspelet då? Eftersom vi klarar.
Jo, men ser det. Och nu har de faktiskt igår. Igår kom det en ny update. När de la in en friendly difficulty level. Som inte finns i brädspelet. Den la de in här nu. Och det tror jag är för att de har fått så otroligt mycket backlash. På att folk säger att det är för svårt. Folk slutar liksom. Och gör
oj, oj, oj. Kul.
Det är ju ändå hårt alltså.
Så att, men de la in både en friendly och så la de in en deadly. Så det finns det en helt sinnessjuk nivå också för de här riktiga fansen.
Alltså Erik, jag tror att det här är något för dig. Du gillar ju spel som är absurt svåra.
Jag spelar på normal ska jag säga. Vilket fortfarande är rätt svårt. Du kan spela på hard, insane och nu även deadly då. Om du verkligen underbart spel. Jag kan säga, alltså, gillar man hand management och lite... För jag är ju ingen stor fan egentligen av sån här Grid Combat. Jag sitter inte och spelar massa sådana spel. Normalt sett. Det är väl Star Wars Imperial Assault jag har kört dem. Så att, men på något sätt så... Ja, det funkar ändå. Sen måste jag säga ett av mina favoritspel genom alla tider digitalt är ju Final Fantasy Tactics. Jag vet inte, är det någon som har spelat det?
Ja, nej. Det var ju riktigt bra spel alltså. Så det känns verkligen mycket brädspel
tycker jag. Slutet på 90-talet. Ja, det känns som ett brädspel jag med så här.
Och det påminner lite om Fallout Tactics. Spelade du den någon gång också?
Ja.
Ja, för det var ju den här att man fick hade actionpoäng. Ja. För mig, och sen tryckte man ut på ett grid. Och sen så hade man massa olika kombos som man fick försöka göra. Ja, men väldigt nice. Kul.
De, de försökte ju de här... De gjorde ju Tiny, de här Tiny Epic-folket. De gjorde ju Tiny Epic Tactics. Som är typ, det är typ samma system i ett litet brädspel. Och jag tyckte väl... Jag gillar inte Tiny Epic-grejen, men ja, nej, men Gloomhaven, om ni inte har spelat Gloomhaven, och så, jag tror det finns många där ute som lyssnar som har tänkt så här, nej, men det är alldeles, det är jätte, det är 12 kilos låda, det är kampanj, det tar liksom hundratals timmar, det går inte att spela. Men nu kan ni ju spela själva om ni vill, eller med en kompis över nätet kan ni köra liksom digitalt och få samma känsla, ska jag säga också.
Det är bra, du har ändå spelat igenom kampanjen på bägge två, liksom ändå har en minne av bägge två, vilket gör att du kan jämföra väldigt tydligt liksom, hela vägen. Det känns väl bra att det var betyg på implementationen får man säga då.
Fantastiskt bra. Det finns liksom som man säger, det finns vissa saker som blir väldigt konstiga i ett PC-spel. Man tänker att, men va? Varför är det så här? Men det är ju så därför att det har varit ett brädspel. Och de har portat det rakt av. Så ibland kan jag känna lite så här, men det där kunde ni väl uppdatera. Fast jag respekterar att de ville göra en rak, för jag tror fansen gillar det också, att det är en rak portning.
Men apropå spel till datorn som känns som kan passa på som brädspel. Så ett av mina favoritspel om tiden på datorn är Heroes of Might and Magic.
Mm.
Det kommer ju nu som The Board Game.
Ja, just det.
Nästa höst.
Backar du?
Heroes of Might and Magic 3, The Board Game. Nej, jag har slutat backa saker nu tror jag.
Jag får tala om det egentligen. Att vi måste
köpa saker i butik.
Vi måste ju få tag i Stardew Valley, The Board Game.
Ja, har du inte fått tag på det?
Nej, men det släpps nu igen. De gör en ny print och så kommer det släppas. Det måste vi spela. Springa runt och odla grödor och koopa.
Ja, hjälpa hej och farfar. Välkomna till digitala brädspelspodden här.
Nej, det kommer alltså för
riktigt. Det kommer som brädspel som man kan spela Stardew Valley.
Sluta nu Mats.
Analoga digitalspelspodden.
Ja.
Ja, nej, men det var Gloomhaven. Fantastiskt spel. Fantastiskt spel. Just nu så känner jag väl någonstans att så här, jag vet inte om det går att göra bättre spel än så här. Det här är liksom toppen.
Mm. Jag skulle vilja, jag vet inte hur länge vi håller på nu, men vi håller på en stund till tror jag. Men innan vi slutar så skulle jag vilja fråga Erik lite grann om hans favoritspel lite grann. Komma in på det. Erik, vad är ditt favoritspel? Välja ett spel
Ett spel.
Nej, det är inte en början. Nej, men tre. Nej. Tre får du ta i alla fall.
Jag kan välja ett, men jag måste då, för jag brukar ju
tänka på vilket är ditt favoritspel? Och sen så kan vi ta fler spel, för jag vet att du gillar många spel.
Men grejen är att jag vill haka i Josefs Gloomhaven digitalt här. Alltså för mig är det som så här, du sa att jag gillar spel, svåra spel. Jag älskar Dark Souls-spelen på PC. Och det är ju så här att jag älskar ju vissa datorspel. Och då är det frågan, varför spelar jag då brädspel? För det är egentligen den ultimata frågan för mig. Alltså, varför spelar jag brädspel? Och det avgör vilka mina favoritspel är. Alltså, om jag vill spela ett spel själv, då spelar jag fortfarande tv-dataspel. Jag börjar bli gammal, men jag gör fortfarande.
Samma här.
Ja, och,
det är väldigt lika där.
Och därför spelar inte jag solospel. Och vill jag samarbeta, det gör så mycket på mitt jobb, känner jag. Så samarbete gillar jag inte heller speciellt mycket. Däremot tävla i lag saknar jag. Men det finns så få spelare som man kan spela på det. Så jag har ju landat i att jag vill träffa folk och umgås med människor några gånger i veckan på min fritid. Då vill jag ha ett spel som maxar liksom det här umgängesgrejen. Att man på något sätt märker av varandra. Men sen har jag märkt ett annat problem. För då tänker man så här, men borde man bara inte då spela kackelaxpoker och coding de här spelen? Ja, men precis. Jo, men jag har märkt att jag tänker för mycket också. Det märkte jag för många år sedan, att jag gillar att gå runt och tänka på saker. Och därför vill jag ha spel som man kan tänka på innan, under och efter. Och man kan liksom gå och älta lite sådär.
Ja, jag blir ju helt utsatt för det på våra barn, liksom lekplatspromenader liksom.
Ja, jo, men jag kan ju fråga dig bara, du, vad tror du egentligen i Terra Mystica? Om man spelar Darklings och har en test, och sen är det kultscore på brun första och tredje stegen. Ska man offra sina två första präster direkt då?
Ja, och så kan vi sitta och prata om det i 10 minuter. Eller efter. Jag vill sluta, men du vänder.
Alltså det är roligt. Jag skulle säga spontant att det är där vi skiljer oss åt, Erik. Samtidigt, om du grottade ner dig typ i Gloomhaven,
ja,
så skulle jag så här kunna sitta och diskutera, ja, men så här, Craig Hearts level 9-kort. Vilket valde du? Och varför? Så alltså, det skulle jag kunna göra, därför att jag är så inne i det. Eller när jag var väldigt inne i Keyforge för typ ett år sedan. Då hade jag också kunnat liksom bara, Keyforge-strategi skulle jag kunna sitta och snacka om.
Ja, men det där är, jag tror att du är right on alltså, Josef. Det är på något sätt, jag gillar det här med att man verkligen grottar ner sig i specifika saker. Det är då jag börjar tycka det är intressant. Så mina favoritspel överhuvudtaget är ju då alltså att de ska vara socialt interaktiva. För jag har märkt att de här spelen när man tävlar mot varandra, fast de är lite pussliga, som jag tycker folk är elakta att säga multiplayer solitär. Problemet med dem som jag märker att jag klarar inte av att småprata när jag spelar dem. Alltså jag klarar inte av att vara social när jag spelar dem. Och det jag märker
att
jag,
i din egen tur.
Ja, och jag stör andra när de tänker på sin. Sitter jag och pratar med Andreas med andra stressad. Liksom. Mm. Och glömmer bort sig.
Jag blir inte stressad.
nej, då börjar du hålla låda istället. Och då vet jag att jag blir stressad. För det är en timme extra speltid där. Om vi ska sitta och diskutera hela tiden. Så liksom, det funkar liksom inte då. Utan det behöver gärna vara någonting som Mats beskrev när han pratade om Fister senaste spel. Att när någon gör ett drag så alla är med och tittar och tänker så här, oj, vad händer nu? Oj, det där, mamma mia, du vet. Usch, man blir svettig. Som jag tänker, som kan hända kanske även i Gloomhaven om man inte kommunicerar med varandra så mycket. Liksom, den aktiva delen vill jag ha. Sen gillar inte jag spel som man är elak mot varandra. Alltså sådana här backstabbing-spel där det ska vara, för mig blir det för mycket kaos. Och politik, det avskyr jag ju spel. Så jag vill ha spel utan tur, variabel setup, superhög interaktion, men där spelarna drivs av att de vill göra det bra för sig själva.
Jag måste bara hugga in där då. Jag trodde du gillade politik i meningen, alltså spel där man måste gå ihop så här, nu hjälps vi åt här, men sen kanske du backstabbar mig senare för att, och så vidare. Gillar du inte det?
Jo, men om det då är liksom för att nu förstår jag och Andreas att vi har båda två här, vi skulle vilja ha mer av de rosa kuberna och för att få det så behöver vi samarbeta. Liksom, alltså typ så här kapitalism simulerad, det tycker jag om. Liksom. Det brukar jag ofta vara.
Ja, men det är det jag tänker. Ja.
Men inte så här typ att okej, Josef, du och jag gillar Volvo båda två, så den här jäkla Saab-älskan där borta, han plockar vi.
Du menar liksom saker utanför spelet?
Ja, precis.
Ja. Ja, nej, men det är väl ingen som gillar. Eller det finns väl folk som gör det, som folk håller på som. Men...
Ja, men det är det klassiska risk. Vem som har anfallat?
Precis. Ja.
Nej, men brorsan. Typ,
jag tycker du ska komma till något spel, ditt favoritspel nu, Erik. Du har haft en väldigt lång...
Ja, Ja, det var väldigt långt.
Jag tyckte bara kul. Det här är jättekul. Det här är ju det här är Erik.
Ja, ja jo, Erik precis. Lästa. Men vi
ställ också en fråga. Det ska inte vara lätt att svara.
Det hade ju varit kul om podden tar slut och så han aldrig
sagt något. Ja, vi tackar för den här veckan. Vi hoppas vi kommer att återkomma med svaret i
avsnitt 60.
Så 60 får gå tillbaka, Erik.
Det bästa var att min lapp var väldigt lång, så jag försökte ta bort så mycket som möjligt. Så. Men jag älskar de medeltunga spelen som jag älskar är, jag älskar Kväna som jag har spelat. Jag tycker att det är ett fantastiskt spel. Det är ett spel man kan bli bättre i, som har bra tempo, ganska korta turer. Det är krispigt, alltså att man kan verkligen tänka och fundera, hur ska jag göra, vilken ordning. Man är nervös nästan hela tiden när man spelar, man börjar bli bra på det. Typ, oj, 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 Andreas ska ta två. Och jag vet ju att ni har starka åsikter om odlingstema här också, så jag tänkte jag väljer det. Men annars, 1849. 1800-talshangen, ekonomiskt krig, alltså kapitalism. Vem är den största roffaren i gänget? Vem kan få åt sig mest?
Fråga här nu, jag har ju spelat två gånger med dig. Vilket, har jag spelat 18? Nej.
Nej, du har inte spelat 1849. 1849 är ett italienskt spel från 94 som har variabel setup. Alltså det är så här, 1800-talshangen är ju en väldigt sån där traditionell genre. Det ska vara på ett visst sätt. Det finns två skolor som ska man helst följa dem. Och sen har det kommit en moderna designers under 90-talet som har plockat in lite euromekaniker som till exempel variabel setup. Vad händer till exempel om vi kastar bort två företag innan spelet börjar? Ja, det påverkar tydligen hela spelet. Och det är ju då reglerna ganska enkla att sätta sig in i. Inget snack. Varje tur, det känns som ett livsavgörande beslut varje gång, varenda gång. Alltså man får ångest på slag verkligen. När det blir min tur så blir jag så sjukt nervös över vad jag ska göra.
Och det är fruktansvärt.
Så blir jag så här, oj, kommer jag förstöra för mig själv och för alla andra? Vad händer om jag gör det här? Oh, jag tror det kommer påverka på det här sättet. Och då gör jag det. Och sen är det så varje gång någon gör en tur. Man sitter bara på nålar när någon tar sitt drag.
Jag tycker det finns en väldigt bra rado brukar använda. Han får ofta kritik för att nej, men varför gillar du inte konfliktspel och sådär. Då brukar han ofta prata om att han brukar prata i termer av verb. Då, så här. Vad är det han vill göra i ett spel? Vad är det som gör honom glad i ett spel? Och då är det, han brukar lyfta upp det med bygga. Och så bygga kanske framförallt. Och det är lite samma för mig där. Liksom. Jag vill bygga någonting när spelet är slut, så vill jag titta ner och se att ja, men jag har åstadkommit någonting. Vad skulle du säga liksom, är ett verb som du...
Jag skulle säga... Jag tycker att utmanövrering, kan man säga det?
Utmanövrera?
Utmanövrera. Alltså på något sätt att vet, kila sig emellan den här klassiska känslan när man känner sig så sjukt smart i Caverna eller Agricola eller någon workplace, men man tänker så här, den där actionen måste jag ta, annars förlorar spelet. Men jag kan nog ta den som tredje action. De kommer nog inte ta den. Och så sitter man där och väntar och väntar och väntar och sen bara... så det är en lång pust. Så liksom den där, att man på något sätt kan läsa av vad de andra vill i spelet och liksom kila sig emellan och hitta lite sin väg. Jag vet inte riktigt vad jag skulle kalla det med ett ord.
Nej, men jag förstår vad du menar. Jag tycker det är intressant, för det är nästan som att nu när du beskriver det så är det nästan som att du skapar din egen interaktion i spelet. För jag ser inte Caverna. När jag spelar Caverna så är det så här, jag gör något kul och så får vi se vad som händer. Oj, nu dök det här upp, det var roligt. Nu blir det lite åsnor, det hade jag inte planerat för. Men det var roligt och så hade jag en kul kväll. Så vi kan spela samma spel på helt olika sätt. Och det är nästan som att du skapar din egen interaktion i ditt huvud. Därför att du tänker som du gör. Jag är ju så här, ja, men har Andreas tog trät, ja. Men då tar jag väl lite annat här istället. Det är inte så noga.
Jag förstår verkligen vad du menar. Vi hade ett långt avsnitt när vi pratade om Great Western Trail. Och Martin sa för honom, han bara sitter och sen köper en kossa som går i mål. Så tycker han det är kul att hänga runt bordet liksom.
Ja, men precis. Ja.
Och då sa jag till honom att vi spelar olika spel då. Vi sitter vid samma bord, vi har samma regelhäfte, men vi spelar helt olika spel, precis som du säger. Och då tycker jag det faller ihop.
Så här, det finns ju vissa spel vi kan spela ihop, men det finns ju väldigt många spel jag aldrig skulle spela med dig, Erik. Och det är ju för att jag tycker om dig, det är av respekt för dig. Och för mig själv, respekt för min egen tid också. Alltså att ibland på ett sätt är vi ju nästan i olika hobbies. Fast vi håller på med kartongpluppar och plastgrejer på bordet och sånt, men vi gör egentligen olika saker.
Jag kan verkligen ta ett bra exempel här, för jag blev inkastad i en rollspelsgrupp. Och när jag flyttade till Vänersborg kände inte så mycket. Och sen var det någon som frågade, vill du följa med och spela rollspel? Och tänkte så här, okej, det har jag inte gjort på 20 år. Jag kanske ska prova. Och så var de jättetrevliga, assköna, du vet. Man bara så här, de här vill jag vara kompis och hänga med. Och sen började vi spela. Och jag, du vet, ja, jag går in i ett rum. Har ni spelat Drakar och Demoner eller något sånt?
Ja.
Ja, liksom, de var ju så här... Jag heter Randy från världen bla bla bla. Och jag, ja, hej. Och var så här helt in character. Medan jag gick in så här. Jag upptäcker faror. Jag har 12 i det värdet. Det, liksom, det vi passade liksom inte att spela ihop. Det var inte samma spel. Och jag fick verkligen ansträngning att försöka låtsas spela, men jag bara satt och led hela tiden.
Jag menar, människor är olika, man ska ha respekt. Jag minns att jag var på Lincoln för några år sedan och träffade en jag ska inte säga några namn, jag träffade en välkänd eurospelare i Sverige. Och han blev medan vi satt och tjatade så blev han inbjuden till att spela Captain Sonar.
Mm.
Och då tackade han motvilligt ja. Och sen efter liksom 15 minuter kom han tillbaka till kaféet när jag fortfarande satt och käkade min hamburgare. Så kom han tillbaka och sa att nej, jag, av respekt för de andra så lät jag bli. han visste liksom, han kände sig själv. Han visste att det här kommer inte vara roligt för de andra att ha med mig. För jag kommer inte kunna inleva mig in och sitta och tematisera runt det här. Utan jag kommer att vara strikt liksom euro. Det var så han beskrev det själv då.
Nej. Jag tycker det är lite kul att sitta och lyssna på vad ni säger. Det låter ju som att ni målar upp att ni är varsin ringhörna här. Men jag vet ju faktiskt att det inte riktigt stämmer.
Nej, men det,
du
nej.
Gillar att tävla i spel du är bra i. Mm. Erik kan spela spel väldigt casual också. Det vet jag liksom så här. Men med det sagt så tycker jag väldigt skönt att jag och Mats då, som är liksom, vi är i mitten och har kul med alla då. Liksom, det är mig och Mats som man ska spela med. Liksom
det roliga är att man kollar nu på Zoom-skärmen här. På Zoom-skärmen så är verkligen Josef på ena sidan och Erik på andra. Sitter du i mitten, Andreas.
Ja. Jag gillar inte att beskriva det som att vi är olika ringar. Jag gillar det som att beskriva att vi är olika ringar. Alltså han är en boxningsring och jag är liksom en UFC-bur.
Ja.
Vi är inte ens mot varandra, utan vi är två olika saker.
Ja, det klassiska Venn-diagrammet. Då kan vi ge Andreas Mats liksom den här cirkeln som fångar in så här, som kommer liksom inte ut på tågspelen eller Werewolf riktigt.
Kan ni er matematik nu, så att ni vet hur ni litar de här diagrammen.
Ja, men det är för respekt för Werewolf-spelen som jag håller mig borta från sådana spel.
Ja, och det är ju faktiskt en av de gångerna, Mats, jag har blivit sur på dig alltså. Fy fan!
det är ett sånt tillfälle. Jag är glad om Mats inte är med när vi spelar Social Deduction. Ja.
Får inte vara med.
Social Deduction-spel, framförallt Werewolf och liknande, förutsätter ju liksom att det är ju nästan lite som tågspelaren och vad som helst. Det förutsätter ju att alla är med på vad det är vi håller på med.
Yeah.
Jag höll faktiskt i ett Werewolf-spel igår. Det var länge sedan jag gjorde det. Men jag höll det igår. Där en person fick en roll som han då verkligen tyckte illa om. Och då bröt liksom mot så att säga, reglerna för att jag som moderator skulle modkill. Alltså jag skulle kasta ut honom.
Och det är oacceptabelt.
Det är oacceptabelt. Det pajar ju liksom stämningen i. Ja, och det här var ändå en liksom, ja, det var ändå en kille som varit med länge. Det var väldigt tråkigt. Alltså så här, man får ju köpa premiss. Man får köpa premissen. Man får liksom nu är det så här det funkar. Jag får gå in i min roll. Alltså är du werewolf, då ska du försöka få werewolf att vinna. Det är liksom en grund. Och det här med tävlingsinriktning, Andreas, där har du helt rätt att jag kan inte spela werewolf och sitta och bara latcha. Jag menar, då kan vi ju lika gärna vara på Zoom och bara sitta och samtala. Jag vill ju vinna. Jag vill att mitt team ska vinna. Om jag kan göra något som gör att mitt team vinner, även om jag åker ut, så är det fine. Jag kan vara död och sitta och kolla istället.
Jo, men jag tycker det är bara så kul. Liksom, för att man har ju en bild av sig själv. Och man vill gärna sprida en viss bild av sig själv. Kan jag säga. Men jag och Mats som spelar mycket med er, vi vet ju. Egentligen.
Sanning säger Andreas.
Ni kan vara ärliga mot oss här.
Jag tänkte på det här med Erik. Du pratar om det här liksom när man går och tänker på ett spel eller man håller på att analysera. Pratar om ett spel före efter under. Jag kan ju nämligen bli lite irriterad på Andreas när vi är klara med ett spel. Och så ska Andreas sitta och analysera vad vi precis upplevde. Jag vill ju spela nästa spel. Jag är redan klara med det här. Nu släpper vi det. Vi behöver inte prata om vilka drag som vem som gjorde vad. Utan nu.
Man kan väl prata lite grann i alla fall. Typ.
Det är därför ni har den här podden nu, eller? För att ni ska prata om det här spelet äntligen. Andreas.
Jo, precis. Det kan vi prata om dem. Liksom.
Ja, det är för
vi
mig.
Vi pratar nu. Nej.
Fast det har att göra med en tid. Det är ju en tidsfråga. Vi har så här mycket tid kvar ikväll. Vi vill hinna spela ett spel till. Nu packar vi ihop och så liksom spelar vi nästa spel. Medan Andreas vill gärna han vill hänga kvar lite och så här.
Men det, vi har ju kommit på det att nu plockar vi ihop spelet. Andreas vill sitta och snacka för sig själv.
Ja,
spelet. Och sen så när vi bara stänger fram och så säger så ska vi igång nästa liksom. Så att, ja, vi har hittat sätt att gå runt det här också.
Det stämmer ju också att det är
så. Ja, det gör ju det.
Erik, jag tror du har ju inte nämnt det som du trodde var ditt favoritspel än.
Är det spelet man inte får prata om i den podd?
Terraforming Mars.
Terra Mystica.
Är det så?
Är det får man prata om.
Nej, men jag älskar ju, det finns några eurospel jag älskar. Jag älskar ju Barrage och jag älskar Terra Mystica. Så jag gillar de här strategiska spelen. Det är att man får se setupen och så tänker man så här, okej, om 2,5 timme, då ska jag vara där i det här spelet. Hur jag tar mig dit, ja, ibland får jag offra vänstra ben, högra ben, mina meeples, pengarna, vinstpoängen, men jag ska dit. Och sen så dör man Tourette i Barrage till exempel. Det älskar jag. Men Terra Mystica har faktiskt blivit mitt favorit-euro. Jag vet ju att Andreas pratat asynkront om det i spel när vi spelar här. Eller det är eran podd, jag blir ju glad varje gång. För jag har ju spelat, jag tror 140 matcher Terra Mystica asynkront nu. Oj.
Mm. Jag fattar inte varför ni spelar Terra Mystica när Gaia är så mycket bättre. Alltså, prästerna är ju superdåligt speldesign.
Gaia finns inte.
Ja, men Gaia finns på BGA nu.
Ja, det har släppt.
Finns Gaia på BGA?
Ja, det kommer till man för beta.
Allvarligt. Oj, ja. Det måste ju spela ja. Där.
Nu ser vi inte Josef på en månad.
Nej, men det har ju kommit på Steam också. Det fastnar jag inte för, faktiskt.
Men det här är ju mer en brädspelsimplementation på BGA. Mm. Liksom. Så här kommer det vara rätt av. Sen.
Oj, ja, det kommer börja spela.
Saken är att jag har inte spelat Gaia Project än. Och nu ska jag bara berätta varför. Ibland får jag sådana pretentiösa ryck. Jag läste inte några av mina favoritböcker när jag var 25, för jag tänkte jag kan inte läsa ut alla böcker när jag är 25. Okej. Det var så här, jag kan inte läsa alla böcker. Nej, men jag kan inte läsa alla Dostojevskij böcker innan jag är 25. Jag tänkte jag får spara någon till jag är 45, så har jag givetvis inte orkat läsa någon mer efter det. Men så när jag liksom började spela
Terra Mystica. Liksom.
Ja, men det var typ så här, jag spelar Terra Mystica, det är skitkul. Jag har kul varenda match. Jag ser fram emot varenda match. Jag vill lära mig systemet. Jag förlorar fortfarande. Jag förstår inte varför. Jag måste veta. Och sen så tänker jag så här, men varför ska jag då spela Gaia? Alltså jag har tänkt att hålla på med den här hobbyn i 20-30 år till. Uh-huh. Jag kan ha kvar den ett tag.
Du har ju ett väldigt långsiktigt synsätt på, medan jag skulle säga alla vi andra tre är ju mycket mer liksom cult of the new, som det brukar kallas, att vi liksom nytt coolt spel, det vill vi köra. Ja, det här spelet släpptes 2006, nej, då är det så intressant liksom. Så, nej.
Ja, nej, men det tror jag vi skiljer oss faktiskt. Det märker jag drar mig gärna tillbaka och funderar på, men vad gjorde man bra förr? Den här marknadsföringen som finns nu. Varför ska jag köpa det här spelet? Sen åker jag ju dit. Jag köper ju högvis med spel som är nya. Och som jag tycker också är väldigt bra. Men jag tycker det är intressant att se dem har utvecklats. När man börjar gilla ett UV-spel. Ja, men vad gjorde han innan? Hur påverkar det nästa? Som Fister nu tycker jag Mats följer väldigt fint. Liksom man ser utveckling från de här spelen. Hur liksom, jag tycker det är intressant. Någonting liksom som jag vet inte om det just bidrar till själva spelupplevelsen, men det är någon annan dimension av hobbyn att se hur designernas utvecklades med samhället på något sätt.
Ja, men det är intressant. Liksom. För mig är det ju så här, kolla BGG, så är det så här, det här är släppt i år. Ja, då blir det mycket mer intressant helt plötsligt. Mm. Om det är släppt för 5 år sedan.
Det är inte jag. Jag har inte varit med lika länge som ni, så här, men så är jag ändå... Jag kan ju fortfarande säga Grand Austria Hotel är fortfarande bara segla upp som en av mina favoritspel direkt här. Liksom, för att, fast det är ett gammalt spel egentligen.
Jo, det finns
så många pärlor som man, ja, som man ska upptäcka, som inte man har spelat också. Så det behöver inte vara nya spel. Jag tycker snart börjar spelen bli... Allting ska vara så fläskigt i spelen. Det ska vara liksom Kickstarter 20 gånger 250. Alltså. Jag börjar bli gammal och bitter här nu kanske. Men då kan det vara kul med vissa... mer nedskalade spel liksom, som är bara väldigt, väldigt bra som sådant. Sen kan man göra dem i en deluxe-variant då, som Grand Austria Hotel till exempel, med lite finare träkomponenter och så vidare. Det är en sak liksom, men det behöver inte vara overkill på det.
Alla spel borde ju ha nya utgåvor som är pimpade.
Ja, så är det.
Men Josef, du har ju varit mest Cult of New, och Mats har tagit över den grann kanske, eller ni två. Jag är ju den enda som försöker spela om min spelsamling varje år, misslyckas varje år, men jag försöker ändå beta igenom det där. Liksom. Det är ju gamla spelen.
Det är väl för att du har för många dåliga spel i samlingar.
Ja.
Jag har något dåligt spel där, kan jag tänka mig.
Har du spelat Lignum än? Eller?
Vi ska göra det i helgen.
Jag har väl lovat att jag ska ta med det till tysk helg.
Alltså, jag ser fram emot ert nästa poddavsnitt när ni går i och har en recension på ett torka träspel som jag gett till Andreas i födelsedagspresent.
Alltså, jag gillar ändå det där, Erik. Måste
jo, men du skulle ha hört i förra avsnittet när vi pratade Dimascha där. Ändå, liksom, Andreas kunde ju hållit på i 45 minuter. Liksom.
Ja, men det var ju trevligt.
Ja. Så att jag menar, du har redan fått din rampljus i solskenet här, eller på
att säga. Ja, alltså jag gillar ändå strategin att man säger, ja, mina vänner gillar inte de spelen jag gillar. Om jag ger ett sånt spel till dem när de fyller år, då kanske de kommer spela det.
Det är inte gått så bra hittills. Bara.
Jag fick ju det när jag fyllde 35 och jag fyllde 37 precis. Så att jag håller Erik på halster. Jag tänker att jag kan hålla han ett tag till.
Ja, men det är lite så här, min brorson när han var så här 7 år så fick jag en leksaksbil av honom när jag fyllde år. Och då var det finaste han visste. Jag tycker det är lite gulligt.
Ja. Och det är lite fruktansvärt också. Det är lite så där, du borde gilla det här istället för det du gillar liksom. Men det ska bli intressant. Lignum är ju hypat spel i de här kretsarna som gillar tunga, crunchy euros.
Det är ju han som... Alltså, den regelboken.
Ja, men vi kanske börjar närma oss någon sorts sammanfattande här. Jag måste säga att det är väldigt trevligt att ha med dig, Erik. Det känns som att vi skulle kunna sitta och fortsätta prata jättelänge, men vi har ju
ändå... pratar vi inte i den här podden, Josef. Det borde du veta. Det är ett avsnitt 30 här nu, så borde du veta att vi snackar, inte pratar.
Jag och Erik har pratat.
Jaha, ni pratar, ja.
Oj, vad roligt att jag inte fick den, utan Josef fick den.
Med Mats snackar jag bara. Men...
Ja, jag tycker ju det har varit väldigt kul att få vara med och snacka med er, tycker jag.
Vuxet snack. Nej, men jag tycker det har varit roligt och jag tycker att det finns mycket liksom, jag tror ju på det här också, att människor, att man går i vågor, så att jag tror att åren kanske går och så kanske någonstans så möts vi, Erik, i framtiden.
Vad kan det vara för spel
under? Ja, men jag vet ju redan vart jag och Josef är och samma, vi har ju de sociala deduction-spelen, det är bara att
ni kommer ju mötas i Gaia här sen också, tror jag. För det kommer ju, om du gillar Terra Mystica...
Ja, fast det kommer ju Gaia spela Gaia på fel sätt.
Ja, det kommer. Mats, du har ju saknat helt personligt. Det kommer aldrig ske. Alltså.
Om ni vill veta hur man spelar spel på rätt eller fel sätt, ska man lyssna på Erik och Martins senaste avsnitt om hur man ska spela spel. Ja, det är tre timmar om det. Vi har inte riktigt sagt vad vi tycker om det i din podd, Erik. Men jag brukar säga att det är privat, att det är lång och förvirrande.
Ja, jag antar det snällaste komplimang.
Jag ska säga så här, det är ju en tung brädspelspodd. Det är en tung podd att lyssna på.
Ja,
det får man säga. Så att det är liksom, den tar dels sin size i megabyte, eller på att säga, på i storlek längdmässigt sett. Och det är tung att lyssna på. Så att den följer temat bra, tycker jag.
Ja, men vi hade ju från början att vi skulle hitta djupa brädspelspodden, men då känner vi Martin att när vi kan inte slå trumma att vi skulle vara djupsinniga. Det är alldeles för hög ambitionsnivå. Det kan vi inte heta. Vi får vara tunga istället. Det kan man ändå bli i målen.
Ja, precis. Martin har ju svårt.
Tack så mycket för idag allihopa. Tack för att du var här, Erik.
Tack så mycket och lycka till. Jag kommer med glädje lyssna på era nästa 30 avsnitt också.
Vad kul.
Ja. Vi kommer fortsätta lyssna på din också. Eller för jag.
Ja. Jag med.
Andreas lyssnar ju på oss, sen refererar Andreas till mig så att jag slipper lyssna på hela. Jag får korta referat.
Proxy eller någonting.
Ja.
Det är bra.
Ha det bra allihopa.
Hej.
Hej då.
Stort tack för att du lyssnar på oss i Snacka Brädspel. En podcast av Andreas Isberg, Josef Sandholm och Mats Jengard. Musiken du hör i bakgrunden är Malin Isberg och Sofia Svärd som skapat. Hjälp oss gärna att nå ut till fler genom att berätta om vår podcast för en vän eller två. Och slutligen, vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på Facebook. Hej då!